Välkommen att lyssna på predikningar från Sankt Johannes evangelisk-lutherska församling. Ola Östervacka predikar i Österhankmolägercentrum på 13 dagen den 6 januari 2016 över Matteus 2:1-12. Hör det heliga evangeliet på 13 dagen eller den första årgången. Från Matteus evangeliets andra kapitel, verserna 1-12. Det här är också predikotext idag. Vi lyssnar i Jesu namn till det heliga ordet. När Jesus var född i Betlehem i Judeen på kung Herodes tid, då kom vise män från östern till Jerusalem och frågade: var är judarnas nyfödde kung? Vi har sett hans stjärna gå upp och har kommit för att tillbe honom. När kung Herodes fick höra det blev han förskräckt, och hela Jerusalem med honom. Och han samlade folkets alla överste präster och skriftlärda och frågade dem var Messias skulle födas. De svarade: i Betlehem, i Judeen. För så är skrivet genom profeten: du Betlehem i Judaland, du är alls inte minst bland judafurstar, för från dig ska utgå en furste som ska vara en herde för mitt folk Israel. Då kallade Herodes i hemlighet till sig de vise männen och frågade noga ut dem om tiden då stjärnan hade visat sig. Sedan skickade han dem till Betlehem och sade: gå och sök noga efter barnet. När ni har funnit det, meddela då mig så att också jag kan komma och tillbe det. De lyssnade till kungen och gav sig iväg. Och stjärnan som de hade sett gå upp gick nu före dem tills den stannade över platsen där barnet var. När de såg stjärnan fylldes de av mycket stor glädje, och de gick in i huset och fick se barnet med Maria, dess mor. Då föll de ner och tillbad honom, och de öppnade sina skattkistor och bar fram gåvor till honom: guld, rökelse och myrra. Och sedan de en dröm blivit varnade för att vända tillbaka till Herodes, tog de en annan väg, hem till sitt land. Så lyder det heliga evangeliet. Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Himmelske Far, låt ljuset från ditt ord lysa och vägleda oss, så som du ledde de vise männen, så att vi hittar Jesus och låter honom leda oss på vägen till himlen. Amen. Evangelietexten som vi redan hörde ledde de vise männen från östens länder till Jerusalem och sen till Betlehem. De kom via kung Herodes att hitta vägen rätt, egentligen inte Herodes utan de skriftlärda som de kallade på. Den här helgen är vid sidan av påsk på pingst, en av den kristna kyrkans äldsta högtider. Och det var ju så att man firade den 6 januari till en början till minne av Jesu dop i Jordan. Och därför har den också namnet Epifania, uppenbarelse, högtiden. Man trodde att Jesus hade blivit född samma dag som han döptes. Och därför kom också så småningom, när man började mera fira födelsedagar, så kom man att förknippa Jesu födelse till denna Epifania. Men i den västliga kyrkan flyttar man sen över juldagen och Kristi födelsefest till den 25 december. Men i öster så blev traditionen att fira Jesu dop och också födelse kvar. I väst kom istället de vise männen in på 13 dagen. Och därmed blev det också utpräglat missionens dag. Vi ska observera att vi inte vet precis när de vise männen kom. Vi vet inte om det var på 13:e dagen efter jul. Det finns inga belägg för det. Dessutom det som vi sjöng om och som man brukar ha i julkrubban också, att vi visar männen är med i stallet. Det finns inget belägg för i Bibeln, i den text som vi hörde. För där står det ju snarare att de kom, stjärnan stannade över det hus där barnet var. Där omtalas också bara Maria för det tillfället. Det finns alltså legendära detaljer som inte har stöd i texten. Det står ju inte heller i texten att de vise männen var tre i landtalet. Det talet har man slutit sig till av att de hade tre gåvor. Guld, rökelse och myrra. Det står inte heller att de var kungar. Fast den här dagen av gammalt brukar kallas tre konungars dag. Det är klart att det var mycket förnäma män. De hade råd att resa långt bort. De hade med sig skattkistor och överlämnade dyrbarheter. Och de blev kallade till audiens inför kung Herodes. Det var inte förunnat vanligt folk. Vi ska närmare begrunda två saker i vår text. Att det var hedningar som kom för att hylla Jesus. Och att det stod i skriften var kungen skulle födas. Berättelsen om hur de vise männen i östern såg en stjärna har alltid varit fascinerande. Man har letat upp olika förklaringar till fenomenet. Det finns beräkningar som visar att ett ovanligt himlafenomen syntes upp till tre gånger år 7 före Kristus. Då ska vi observera. Före Kristus betyder i det här fallet enligt vår tideräkning, som har slagit fel på några år om man jämför med Kristi födelse. För den munk som långt senare fastställde kronologin räknar fel. Den företeelse som ägde rum år 7 före Kristus var en sammanstrålning mellan planeterna Jupiter och Saturnus, och det skedde i fiskarnas stjärnbild. Det här kallar man på astronomiskt språk en konjunktion. Fiskarnas stjärnbild ansågs vara den yttersta tidens tecken. Jupiter var kungaplaneten och Saturnus var en stjärna som man då sa som betecknas stod för Palestina. Andra förklaringar som man har sökt efter är en komet eller en nova. En ny uppflammande kärna. Med tanke på det här, den här felräkningen som munken Exiguus hade gjort några hundra år senare, så borde vi ju egentligen ha firat 2000 års jubileet av Kristi födelse för kanske 20 år sedan. Ungefär 1995. För det är sannolikt att Jesus faktiskt föddes ungefär år 6, eller möjligen i början av år 5, och alltså före Kristus. Det som vi vet är att kung Herodes dog i april år 4, och han var verksam här. Han utförde barnamordet en tid efter det här, och vi vet inte hur lång tid som hade gått mellan Jesu födelse och det att de vise män kom. Det kan ha varit några månader. Men det finns en annan detalj också som man har konstaterat. En komet syntes mycket stark ungefär år 6. Det kan ha funnits också tidigare. Och den kometen kan ha haft sin svans så ställd att man kan uppfatta den peka på en plats. Men snarare kan vi tänka att det är att en kärna dök upp när de gick från Jerusalem till Betlehem och sen stanna över det hus där barnet var. Att det var en särskild gudsledning som Gud uppenbara just då och som inte kan hänföras till något himla fenomen. Vem var då de vise männen? Jo, på grekiska heter det magoi. Och det är ett ord som vi känner igen från vårt ord magi, eller trollkonst. Ordet användes ursprungligen om präster i det persiska medien. alltså då från de här östliga länderna. Och det användes också om babyloniska stjärntydare. Det betyder att de var astrologer. På den tiden kopplade man samman stjärnor, stjärnbilder och den vetenskapliga granskningen av stjärnhimlen med astrologi. Astronomi och astrologi var i princip sammankopplade på den tiden. Och just i tvåflodslandet där Abraham hade kommit från, kring Eufrat och Tigris, det som idag är Syrien och Irak, dessa stridsområden, där var en mycket avancerad kunskap i astronomi. Det var i det landet som Daniel hade hamnat ungefär 600 år före Kristus under deportationen, den första vågen av deportationer från Juda. Daniel var mycket vis och klok och han sattes till föreståndare för de vise. Det kan mycket väl hända att dessa mager hade en kunskap om Gud som hade kommit via Daniel och de andra judarna som var i fångenskap i Babylonien. Man kan lätt förstå att de vise männen tolkade konjunktionen mellan Jupiter och Saturnus så att ett kungabarn hade fötts i Palestina. De började fråga efter barnet när de hade kommit till Jerusalem. Det verkar som om de inte hade sett den här dubbelplaneten under hela resan. De hade sett den gå upp och drog slutsatser, men de följde inte den sen. Så de såg den på nytt först när de for från Jerusalem söderut till Betlehem. Hur ska vi förklara att den stannade över platsen? Jo, det var jag inne på redan. Den här kometen som man då har tänkt sig att skulle kunna vara en förklaring, den hade man sett, den visade sig år 12 före Kristus och också år 5 före Kristus. Men då skulle det betyda att Jesus då var några månader gammal. Men som jag sa så kan det också ha varit ett ljusfenomen som Gud använde speciellt. Fastän de vise männen sysslade med vidskeplig astrologi, använde Gud sig av himlafenomen för att uppenbara sin vilja för dem. Vi ser ju tydligt att Gud ville att de skulle hitta Jesus. Han ville att den här berättelsen skulle komma i Bibeln, att den skulle vara en undervisning, en viktig undervisning för oss. Och just stjärnan, eller det starka ljuset, har en viktig symbolisk funktion. Redan i GT har vi profetior som talar om hur Gud ska uppenbara sig för hedningarna. Annars var det ju en skarp gränsdragning mellan judar och icke-judar. Vi har i tempelområdet har vi en symbolik för det här. Hedningar, det var sådana folk som inte var judar. De var inte omskurna. De räknades inte till judafolket. De fick inte gå in på det egentliga tempelområdet. Det fanns till och med skyltar som hotade med dödsstraff om någon hedning vågade komma in. Och när vi läser i Apostlagärningarna om hur Paulus kom från sin tredje missionsresa, så anklagade judarna honom för att han hade tagit in greker, oomskurna greker, på själva tempelområdet. Och det ledde till upplopp och att han fängslades. Det var en oerhört stark sak att hedningarna inte fick beträda det heliga tempelområdet. Men i Gamla testamentet står det på många ställen att hedningar ska få komma inför Gud. Vi hörde redan texten från Jesaja 60, där vi bland annat läste: hedna folk ska vandra i ditt ljus, och kungar i glansen som går upp över dig. Och i saltartexten för idag, från psalm 72, kan vi läsa en vers: kungar från Tarsis och kustländerna ska komma med tribut, kungar från Saba och Seba ska bära fram gåvor. Det är det här stället som är orsaken till att man talar om tre kungar. Här omnämns tre orter som de här kungarna kommer ifrån med gåvor åt fredskungen, alltså Messias, som nu är ett litet barn. Och i sista versen i samma psalm sägs att alla hedna folk ska prisa honom salig. Det här för också tankarna till det budskap som Gud gav åt Abraham när han drog iväg från östern och kom till Palestina. I dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Står det i första Mosebok 12. Det är en underbar berättelse vi har framför oss idag. Den berättar om hur hedningarna leds fram till Jesus. Det är helt möjligt att de här hedningarna hade kunskap i skriften, den som förmedlats till östens länder i forna tider. Att de visste att den messias som skulle födas i Judaland. Och att han skulle bli en frälsare för hela världen. Men de måste bli vägledda av kärnan för att hitta honom. Det är en fin bild av Guds ord. I psalm 119 står det: ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. De vise männen blev mycket glada när de hade funnit Jesus barnet. Trots hans ringhet såg de hans storhet. De hade fått en så tydlig vägbeskrivning av Gud att de inte behövde tvivla på att det var det här barnet det var fråga om, det som de skulle tillbe. Den vägbeskrivningen bestod både av skriftens ord och av en särskild vägledning genom himlaljuset. Så som Gud ledde hedningarna till Jesus via sitt himmelska ljus, vill han också leda oss till Jesus genom skriften. Därmed kommer vi till vårt andra huvudämne. Skriften berättar var Jesus skulle födas. Den grymme kung Herodes, han hade inte kunskaper i skriften. Han hade ingen aning om var Messias skulle födas. Han måste rådfråga överste prästerna och de skriftlärda. Och de visste. De kunde citera profeten Mika. Och de sammanställde också ett par andra profetior. Så att de kunde säga så här: men du Betlehem Efrata, som är så liten bland judatusenden, från dig ska det åt mig komma en som ska härska över Israel. Hans ursprung är före tiden, från evighetens dagar. Och de andra profetiorna som de sammanställde finns i andra Samuelsboken 5, där det står hur alla Israels stammar kom till David och smorde honom till kung. Och då sa de: Herren har sagt till dig, du ska vara herde för mitt folk Israel. Och ännu ett tredje ställe, i första krönikeboken 11, upprepas ungefär samma sak. Herren din Gud har sagt till dig, du ska vara herde för mitt folk Israel. Du ska vara en furste över mitt folk Israel. Det är alltså bara Mika som anger den exakta platsen där Messias ska födas. Han var verksam ungefär samtidigt som Jesaja, cirka 700 år före Kristus. Det är därför som de vise männen får veta det här, som de också vet vart de ska styra sina steg, till Betlehem. De måste ha funderat varför barnet inte föddes i Jerusalem. Och varför Herodes inte kände till det. De trodde säkert på Herodes listiga lögn att också han ville bära fram sin hyllning. Men att han behövde få veta adressen av det. Vi vet av fortsättningen att det blev vägledda av Gud genom ännu en uppenbarelse. Att ta en annan väg och inte lyssna till Herodes. Så beskyddade Gud sitt barn ända från födelsen. I den speciella situationen när Jesus föddes måste Gud vägleda de vise männen genom en särskild uppenbarelse. Förutom genom det ord som gavs från skriften. Vi har inte fått någon sådan särskild uppenbarelse. Vi har inte ens fått löfte om att vi ska få en uppenbarelse vid sidan av skriften där Jesus finns. Vi har en tillräckligt klar vägledning i skriften. Och vi har fått instruktioner att det är den vi ska följa. Det är ljuset i skriften som ska vara vår vägledare. Gud har gjort början att uppenbara det här för oss redan i Gamla testamentet. Jag citerade redan dess ord som Gud gav Abraham. Det framförs många fler löften under de två årtusendet som beskrivs i Gamla testamentet efter Abraham. Ett par hundra år senare profeterar Jakob när han välsignar Juda som skulle bli stamfar av Jesus. Spiran ska inte vika från Juda, inte härskar staven från hans fötter, förrän han som den tillhör kommer och folken lyder honom. Och i andra Samuelsboken 7 låter Gud säga till David genom profeten Natan om den son som ska bygga huset åt Herren. Jag ska vara hans far, och han ska vara min son. De orden återkommer när Jesus blir döpt vid Jordan, enligt den äldre kristna traditionens text för 13 dagen, då rösten från himlen säger: han är min älskade son, i honom har jag min glädje. Det lilla Jesusbarnet kom till en rå och grym värld. Kung Herodes bar på önskefulla planer och satte dem också i verket någon tid efteråt, kanske några veckor senare. Det blev ett rått barnamord av oskyldiga småpojkar. Men Jesus skyddades genom Guds särskilda ingripande. Om det här berättar också Johannes i Uppenbarelseboken, där han får se en syn. Draken stod framför kvinnan som skulle föda för att sluka hennes barn så snart hon hade fött det. Och hon födde ett barn, en son som ska styra alla folk med järnspira. Och hennes barn rycktes upp till Gud och hans tron. Här har vi samma spira som Jakob hade profeterat om. Men djävulen, den gamle draken, han kan inte acceptera att Jesus ska ha denna spira, utöva makten över hela världen. Han använde sig först av Herodes för att försöka ta livet av honom. Men det lyckades inte. Sen kommer han själv och frestar Jesus efter hans 40-åriga fasta i öknen, när han började sin offentliga verksamhet. Det lyckas inte heller. Men slutligen verkar det som om det skulle lyckas. Han äggar upp överste prästerna och de skriftlärda att utlämna Jesus till romarna. Och han blir korsfäst under Pontius Pilatus. Nu har han väl lyckats förgöra sin motståndare. Nej, det har han inte. Jesus uppstod ur sin grav. Det hade skriften också sagt i förväg. Och därmed hade han visat sin makt och krossat djävulen. Men är han verkligen krossad? Vi ser ju så mycket ondska som finns omkring oss. Ja, hans makt att anklaga oss inför Guds domstol är bruden. Den som hör Jesus till är trygg hos honom. Men bara där. Och nu tänker jag på tryggheten i det andliga avseendet. Tryggheten att vi inte behöver frukta för Gud och hans dom över våra synder. För att Jesus tog bort våra synder. Men går vi våra egna vägar är vi i stor fara att råka ut för djävulens angrepp. Nu har vi precis samma vägledning som de vise männen. Följ kärnan. Kärnan är Guds ord. Låt det vara din vägvisare och du ska hitta rätt. Då du låter Jesus vara din herde och din furste. Låt inte djävulens hantlangare föra dig vilse genom typer som Herodes. Eller skriftlära som vägrar se Jesus i Bibeln. Trotsa den genom att rakryggat bekänna som Paulus inför kung Agrippa. Men detta bekänner jag för dig, att jag enligt vägen som de kallar en sekt tjänar mina fäders Gud på så sätt att jag tror på allt som är skrivet i lagen och hos profeterna. Och ta sedan en annan väg som de vise männen gjorde. Så att du inte förleds av den jordiska prakten hos Jesu fiender, som motsvaras av överste prästerna i Jerusalem. Det finns också många röster idag som vill få dig att gå in i djävulens grav, som försöker locka på olika sätt. Följ dem inte. Följ skriften. Låt oss be. Så hjälp mig höra och hjärtat gömma ditt ord, o Jesus, som du givit mig. Låt det få trösta, men och dukta, döma. Låt det mig lyckligt leda hem till dig. Amen.
Tack för att du lyssnat till predikningar från Sankt Johannes. Vill du veta mera, gå till sanktjohannes.info.